Kära vänner, ska vi förena oss i bön. Herre, vi tackar dig för den här dagen. Vi får komma tillsammans och prisa dig, vår Gud och skapare. Du allsmäktige Gud. Vi är ändliga varelser och du är oändlig. Vi behöver upplysas och du har all vishet och sanning. Herre, våra hjärtan är förmörkade utav synd, Herre. Men du har kärlek och du tar dig an människor, syndiga människor. Tack Herre att du ger oss möjlighet idag att få lyssna till ditt ord. Och vi ber Herre att du låter ditt ord verka i oss. Eftersom du har själv skrivit att ditt ord är som en slägga. Och att det är ett levande ord. Som också föder liv. Tack Herre för din närvaro här. I detta rum och ibland oss just nu. Tack Herre för att du helgar denna stunden och du helgar oss genom din närvaro. Amen. En av mina favoritnoveller är Röd orm utav Frans G. Bengtsson. Jag har läst den flera gånger. Och där tar ju författaren med oss till vikingatiden. Och i en av episoderna i boken så befinner sig Röd orm med sina kollegor, vikingakollegor, i tjänst hos Al-Mansur, som är kalifens ställföreträdare i Cordova, den muslimska Cordova. Och den här Al-Mansur, han tycker om att ge sig på krigståg mot de kristna. Och Röd orm och de andra, de är med där i hans livvakt. Och under ett sånt här krigståg så råkar man ut för ett överfall. Och just i Al-Mansurs tält blir angripet. Och Al-Mansur, han är nära att bli dödad. Men det går väl till slut. Och då ska ju förstås de ansvariga för detta ställas till svars. Och tre stycken ryttaröverstar kallas fram. De slänger sig ner för Al-Mansurs fötter och gråter och bekänner sina misstag. Och eftersom Al-Mansur är ganska så mild till sinnes trots allt, så ger han dessa männen tid att framsäga sina böner och binda upp sina skägg innan deras huvuden huggs av. Det var ju så här förr i tiden att härskare och domare, de härskarna, de var också domare i samma person. Och de dömde som de ansåg vara rätt. Men de kunde också ibland visa nåd. Det kunde ju till och med hända att man fick ännu större nåd än vad Al-Mansurs ryttaröverstar fick. Och att någon fick gå fullständigt fri som hade gjort sig försent, kanske utav straff. Vi kan ju tänka till exempel på Barabbas, som det står om i evangelierna. Som hade varit med och stiftat uppror och mördat. Och denne man, han sattes helt och hållet fri. Han blev benådad. Ja, han blev utbytt mot Jesus. Så att det kunde hända att härskare, så att säga, utverkade nåd på den tiden. Jag vet inte vad ni tycker om det där med att Barabbas gick fri och så. Och överhuvudtaget det här att människor kommer undan. För är det inte så att vi i regel tycker illa om att människor kommer undan vad man har förtjänat? Jag tror vi alla har det här inbyggt i oss, att vi tycker att rättvisa bör skipas. Och när så sker, någon som kanske under en längre tid på något vis har undkommit rättvisa, så kan vi säga att ha, nu fick han vad han förtjänade. Är det inte så? Vi tycker att de som fuskar ska bli påkomna. Man ska inte komma undan med fusk. De som har begått brott bör bli dömda och straffade. Vi tycker att man ska flytta på mobbarna och inte flytta på mobboffren. Tror jag de flesta gör. Och vi tycker också kanske att om det är någon som har gjort något heroiskt, så förtjänar han uppmärksamhet och hedrande för det. Vi människor har en stark känsla för rättvisa. Jag tror vi är funtade så. Och det är inte så konstigt, därför att vi finner denna principen i Bibeln. Jag ska läsa några verser ifrån Romarbrevets andra kapitel. Där i Romarbrevets första tre kapitel kan man säga lägger på ett sätt Paulus grunden för själva tillvarons beskaffenhet när det gäller detta med människans ansvar. Och där skriver han då i andra kapitlet så här: han, alltså Gud, ska löna var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och straff åt dem som söker sitt eget och inte följer sanningen utan rättfärdigheten. Nöd och ångest över varje människas själ som gör det onda. Juden först, men också greken. Men härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda. Juden först, men också greken. För Gud är inte partisk. Detta sammanfattas, kan man säga, också väldigt kort på ett annat ställe i Nya Testamentet, där det står att vad människan sår ska hon också skörda. Eftersom Gud är rättfärdig och har makt, så dömer Gud. Han är universums och hela tillvarons domare. Och Gud vore inte rättfärdig om han inte gick till rätta. Guds väsen och hans egenskaper, det är garantin för att allt som är orätt en gång kommer att ställas till rätta. Skulle en Gud som inte brydde sig om rätt och orätt vara god och värd våran tillbedjan? Moralisk likgiltighet skulle vara ett tecken på ofullkomlighet hos Gud, inte fullkomlighet. En fullkomlig och rättfärdig Gud som inte dömer är otänkbar. Så här är alltså tillvaron, lagen om sådd och skörd. Såna här är vi själva, vi vill se rättvisa skipas. Och sådan här är vår Gud, den rättfärdige domaren. Men, liksom kungarna och härskarna från förr gjorde, så vill Gud kunna göra ett förbehåll. Och han lät Mose veta, vi läser alltså tidigt i den bibliska uppenbarelsen, i andra Mosebok, att Mose, han bad Gud så här: låt mig få se din härlighet. Och då svarar Gud: jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig, och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot, och jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Ja, alltså, vi förstår ju att detta, att Gud upprätthåller världsordningen och rättvisan i världen, att Gud är garanten för detta, att vi ser Guds härlighet i det. Men också att när Mose ber att få se Guds härlighet, så talar Gud om godhet. Och han talar om nåd Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot. Nåd är inte en allmän grundprincip i universum, utan det är något som kommer från Guds väsen och hans vilja. Men hur kan Gud bevisa nåd utan att göra våld på sin rättfärdighet och sitt uppdrag som universums domare? Hur kan Gud bevisa nåd och fortfarande vara fullkomlig? Ja, detta är ju temat för nästan hela den bibliska uppenbarelsen. Och Gud, han för in i tillvaron tanken på en ställföreträdare. Och detta är ju något som förebildas i det gammaltestamentliga offersystemet. Att någon annan varelse får ikläda sig människans synd och ta konsekvenserna. Och slutligen så uppenbaras det att människans verkliga företrädare är en människa. Guds son som blir människa. Och det sammanfattas, hela detta sammanfattas kanske på det allra bästa sättet i den text som vi hörde Kerstin läsa förut från Romarbrevets 3:e kapitel. Och den inleds ju med versen: men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Och dilemmat om hur Gud kan bevisa nåd utan att göra våld på sin egen rättfärdighet, det beskrevs i vers 25 som vi också hörde. Jag ska läsa den en gång till. Honom har Gud, alltså Jesus, honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Så Gud förenar sin rättfärdighet med sin nåd endast genom att människan blir delaktiga i hans sons förtjänster. Och vad menas med hans sons förtjänster? Jo, Jesu eget fullkomliga liv och hans offerdöd. Dessa blir man delaktiga i genom tro. Gud erbjuder alltså nåd. Han låter oss komma undan. Han ger oss inte vad vi förtjänar. Men här hamnar, nu ska vi byta lite perspektiv här ifrån Guds perspektiv till våran reaktion. För vi hamnar ofta i bryderi när det gäller detta med nåden. Det gäller både den människan som söker Gud utan så att säga har kommit fram till hans frälsning. Men det gäller också den som en gång genom tro har omfamnat Guds löfte angående sin son. Att vi har väldigt lätt för att hamna i rättvisespåret igen. Därför att, som vi sa i början, att det här ligger djupt i oss. Det där med nåd, det är så annorlunda. Och det går på tvärs mot vår uppfattning om rättvisa. Jag talade här för något år sedan om en av Jesu liknelser om vingårdsarbetarna. Kanske kommer ihåg den här liknelsen. Jesus berättar om en man som hade en vingård och så ger han sig ut på morgonen för att leja arbetare till som ska jobba under dagen i vingården. Och han kommer ut tidigt på morgonen och hittar lediga och han säger: gå och arbeta i min vingård. Ni ska få så och så betalt. Men det finns plats för fler, Och han går ut lite senare på dagen och hittar ytterligare några och ytterligare någon gång. Och så går han ut framåt kvällen när det egentligen bara är en timme kvar av arbetsdagen och lejer ytterligare några. Och så visar det sig sen, när det är dags för att få dagslönen, att alla får samma lön. Och detta är ju lite anstötligt, är det inte det? Och det tyckte ju faktiskt minst nu somliga utav de där som hade arbetat också. I synnerhet de som hade jobbat hela dagen. Och de utbrister. De där som kom sist har arbetat en enda timma. Och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta i 12 timmar. Är det rättvist? Nej, det är det inte. Men den här vingårdsarbetaren, arbetsgivaren, han svarar så här: får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Och det här är ett eko av vad Gud sa till Moses långt tidigare: jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot. Och nu kommer en viktig rannsakande fråga. Inför Gud, vem är du mest lik? Är du lik 12-timmars arbetaren som fick ut sin välförtjänta lön? Eller är du som entidsarbetaren som fick vad han inte förtjänat? Och vem är det som du identifierar dig med? Har du trätt upp inför Gud som entimmarsarbetaren och erfarit nåd? Så här står det vidare i Romarbrevet. Vi går till det fjärde kapitlet. Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd utan som något han förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktiga rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Och så fortsätter det. Därför prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Och så citerar Saltaren då från David: salig är de vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Alltså, det finns synd i dig, i mig, i oss alla. Det kan inte förnekas. Men så talas det om att Herren inte tillräknar synd. Kan du acceptera det? Kan du ta emot det? Att det som tynger ditt samvete och det som du bekänner, att Herren säger att det tillräknas dig inte. Bibeln hävdar ju att Gud inte är orättfärdig när han inte tillräknar en människas synd. Vi läste ju om det förut. Och eftersom Gud accepterar Jesus som ställföreträdare och har bestämt att detta byte är okej, vilka är vi då att ifrågasätta det? Accepterar du att Jesus är din ställföreträdare? Ja, och sen kanske han trots allt att vi medvetet eller omedvetet tänker som så att lite gärningar kan väl vara bra för säkerhets skull. Och sen täcker Jesus upp resten. Men det alternativet ger oss Gud inte när det gäller vår rättfärdighet, när det gäller vår ställning inför honom. Antingen gärningar eller tro. Tro betyder att allt, 100%, när det gäller vår rättfärdighet, vår ställning inför Gud, kommer genom tro. Den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktiga rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Så prisas den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Så vill jag sluta med att lyfta fram något som vi finner i sammanfanget här i Romarbrevet kapitel 3 och 4. Som jag tycker är mycket viktigt också. Det står, vi läste så här också i texten vi hörde förut. Vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Så står det i texten. Och det är viktigt på många sätt, men jag vill särskilt poängtera en aspekt. Att detta är viktigt för de troendes möjligheter att verka i världen. För ärligt talat, om du är den där entimmars personen som inte hade riktigt gjort dig förtjänt, eller inte alls gjort dig förtjänt av vad du fick, och det är du, hur kan du i så fall tycka dig vara för mer moraliskt än andra? Allt beröm är uteslutet. Jag vet inte om du har varit på Mölndalsbro, Mölndalstorg där. Man kan sätta sig på en bänk där det sitter bänkar i en ring. Och då märker man att det sitter folk i regel på de andra bänkarna också. Och det är vad vi brukar kalla för stans A-lagare. Och du sitter där och funderar på, är jag för mer än dessa andra inför Gud? Vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Är du för mer moraliskt än de som du träffar i din vardag? Är du eller jag för mer än den person som råkar träda in i den här kyrkan för första gången? Paulus, han skriver i ett annat sammanhang. Vem ger dig en särställning? Vad har du som du inte har fått? Och om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Vad jag vill säga är att vi behöver vara präglade av att vår rättfärdighet och vår ställning inför Gud är en gåva. Att den är alltigenom oförtjänt av oss själva, men förtjänad av Herren Jesus. Och när detta präglar oss djupt, mina vänner, så är det ingen risk att vi stöter bort andra med moralisk överlägsenhet. Döm inte så blir ni inte dömda, är ett ord ifrån Jesus. Det är Guds ords uppgift att överbevisa människor om synd. Det är den helige andes uppgift att överbevisa om synd och rättfärdighet och dom. Men i församlingen så bör man träffa människor som vet vad nåd betyder. Som har bejakat nåd i tron på Jesus Kristus och inte slå sig för bröstet. Och detta är förutsättningen för en själavinnande församling. Förutsättningen för en församling som har fokus på Jesus. Och som kan visa andra på Jesus. Och det är ju detta som vi vill vara. Det är detta som vi vill göra. Så må Herren göra oss allt mera befästa i hans nåd. Och att det är nåden vi får predika och dela med oss av. Den som vi själva har fått ta emot. Så, vi ber. Herre, vi ber att du befäster oss i din nåd. Vi ber om ödmjukhet inför Herre Jesu kors. Vi ber, Herre, om en önskan, en djup önskan bland oss att få göra denna nåden känd för flera. Herre, jag ber att du lär oss ödmjukhet när det gäller vår rättfärdighet. Jag ber att du ger oss en villighet, en önskan att få tjäna dig i att göra detta budskapet känt. Vi tackar och prisar dig, Herre. Amen.